mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Ett annat knep för sannfinländarna inför valet kunde ju vara att stämma in i SFPs motto, det vill säga vi bedriver inte sannfinländsk politik. Att båda partierna säger det, så då kan det bli win-win.
Det är ändå någonting att ta efter Anna-Maja Henriksson.
Hej på dig, bästa lyssnare av politiken. Det här är ett nytt avsnitt. I studion sitter Sofia Kajander, Freddy Wahlström, Joakim Brunt. Klockan är 9.48 på morgonen, så vi har samlats lite så här i svinottan den här gången. Fredag, för att lite summera vad som har hänt i politisk väg i detta land under denna vecka.
Europadagen.
Europadagen är det. Sen tackar vi alla för att ni har aktiverat de här notiserna vi talade om i senaste avsnittet. Har du inte gjort det, gör det gärna. Tryck på den där lilla klockan som du hittar där i arenasammanhanget, och så får du notiser från politiken. Hör ni, bästa vänner i studio, det kom en partiundersökning här i veckan, och vad ska vi säga, SDP fortsätter mot nya erövringar.
Historiskt höga siffror, 25%.
Det är väl jättehögt?
Det är nog jättehögt. De hade kring 24 ännu förra året, eller där i slutet av förra året, men nu 25, det är ju nog alltså en fjärdedel av befolkningen tycker att det här partiet är då det man skulle rösta på just nu i ett riksdagsval. Det är nog logiskt med tanke på alltså att vi har haft ett dubbelval där det här partiet också vann. Och så är det också, enligt min uppfattning, så har också de här nya budgetbesluten, de här skattelättnaderna som upplevs vara ganska orättvisa eftersom de riktas till höginkomsttagare. Så det har också påverkat den här liksom mätningen som gjordes nu.
Man kanske ser det också i slopande av den där avdragen du hör till fackföreningen. Ja, kan ju spela socialdemokraterna i.
Ja, så att det, på det sättet så var man ju, det fanns liksom man var inte långt ifrån att hoppa upp till 25. Och dessutom, när sannfinländarna har ett så stort tapp, som vi nu säkert kommer att prata om också mycket, på 4%-enheter, så också Socialdemokraterna har vunnit av sannfinländarna.
Jag tittar lite bakåt. Senast Socialdemokraterna hade högre stöd än de har nu, var under Eero Heinäluomas tid, 2006 tror jag ungefär. Där, den där gamla vitsen var ju att hur vet man att det där Eero Heinäluoma inte mera leder Socialdemokraterna. Någon stöd har sjunkit under 25.
Aha, okej.
Okay. Nu är det över 25 igen.
Okej, okay, just det. Så de har äntligen tagit sig förbi Eero Heinäluoma och Sanna Marin.
Eero Heinäluoma komplexet.
Ja, just det.
Jag kommer inte ihåg varför Heinäluoma var en så populär ledare.
Men det var lång.
Heinäluoma var sådär som många chefredaktörer på papperstidningar, att så att vad heter det, upplagan sjönk från 30% till 25%. Så att, om man börjar med 30% så då är det ju bra att ha.
Ja, just det.
Socialdemokraterna är högst i den här senaste mätningen med 25,3%. Sen kommer Samlingspartiet med 20,2%. Det är nog ett ordentligt hopp där. Alltså 5% till Samlingspartiet. Men de går upp så det är lite. 0,6%.
Ja, som i valet.
Ja, så. Alltså de lider ingenting för tillfället av att de faktiskt bär det här ansvaret.
Ja, det är lustigt när man tittar på det här bakgrundssiffrorna, så ser man hur då liksom, man kan kolla hur människor med olika inkomster har röstat. De med låga inkomster har det där bland dem som, du kommer inte ihåg vilken, jag satt på kanske 130 000 och under i året, så, så där har Samlingspartiet och Sannfinländarna båda sjunkit, Sannfinländarna mera. När vi ser på höginkomsttagarna, så där har Samlingspartiet gått lite uppåt, men Sannfinländarna har sjunkit bland dem också. Så
både bland högre inkomsttagare och lägre
inkomsttagare. Ja. Så där ser vi att de här den här politiken har lett att låginkomsttagarna blir arga och straffar då regeringen. Men då har regeringen tänkt på att åtminstone blir höginkomsttagarna glada, och då får Samlingspartiet liksom lite extra. Men Sannfinländarna tappar där också. Då får liksom en lose-lose-situation.
Exakt.
Centern, tredje plats, 15,6%. Där är det också det stora skillnaden. Alltså det är 5%-enheter mellan varje parti där i toppen. Ja, är det ovanligt det? Brukar det vara tajtare i toppen?
Om man ser kring val eller riksdagsval till exempel, så brukar det ju vara väldigt små marginaler. Ja. Till exempel förra gången var det jättetajt, de här tre topppartierna. Centern går ju förbi Sannfinländarna, så att det våras verkligen, som Kaikkonen utropar, att det här goda valresultatet man
Centern
gjorde.
Centern is back!
Ja! Valresultatet liksom, det återspeglas nu också på nationell nivå, vilket också säkert är en lättnad för Centern.
Jag råkar stå utanför Centergruppens riksdagsgruppsrum igår.
Vad gjorde du där?
Där står jag, hängde där sen.
Ja, på kvällarna.
Ja, på kvällarna, ja. Det här råkar vara klockan 2 på dagen, och då började med gruppmöte, och då stängde de dörren. Och sen började det höras en massa tjoande, applåder, hurrarop och skrik och sång. Och det där, det ville inte ta slut. Sen kom, vad heter det, två riksdagens från Riksdagens Café och rullade fram två enorma tårt. Så det
Okay. Hur rådena tårta var det?
Det var så här gräddtårta, helt vanligt, alltså centertårtor, alltså så traditionella
jag
tårtor, ingenting
mig.
Spännande nej. På de där tårtorna.
Och det stod inte ens någonting som
det stod ingenting,
Go det var bara, Antti eller någonting? Nej, det var bara
okay. Vad heter det, jordgubbar på dem. Och de rullade in de där tårtorna, det bara fortsatte där tjoande och applåderande.
Det var för du stod där utanför och visste det.
Ja.
ja, det, alltså i självverket var det som du sa, Sofia, de har gått förbi Sannfinländarna nu. För första gången på.
Och det var det som då firade. Mm.
Ja.
Och Centern var det parti som vann mest från Sannfinländarna. Det är dit de allra flesta nu flyr.
Eller kommer tillbaka.
Flyr, jag vet inte hur man ska säga det.
De förlorade sönerna och döttrarna kommer tillbaka till Antti Kaikkonen.
Ja, det är sådana vandrande väljare där.
Och vi går vidare. Sannfinländarna kommer då, igen får vi gå liksom, när vi får gå 4% neråt, då kommer Sannfinländarna efter Centerpartiet. Vi tar återkomma till Sannfinländarna. Sen har vi Vänsterförbundet uppe på 9,4. De har ju också, alltså deras flyt håller också.
Och om man ser på Vänsterförbundet, alltså Vänster samlade stöd, alltså Vänsterförbundet och SDP samlade stöd, så är det också historiskt högt. Då får man också gå tillbaka till Heinäluomas tider.
Vad hände under Heinäluomar?
Då var de ännu uppe på en högre nivå som de har seglat nerifrån.
Och var det Arhimäki som ledde Vänsterförbundet då under Heinäluomas tid? Eller? Det var ju inte Siimes.
Hon stack för länge sedan. Hon stack ren.
Jag tror att det var Arhimäki då. Om vi talar alltså slutet av första decenniet 06, på 00-talet.
06.
Första världskriget.
Alltså, borde jag googla det här nu då?
Jag googlade medan vi konstaterade alltså Vänsterförbundet 9,4. Och alltså, rider de på Lee Anderson-effekten ännu måndag då?
Säkert, men att sådär, nu omedelbart kan man ju säga att det är valresultatet. Alltså i det stora hela i den här första nationella mätningen efter kommunal- och välfärdsområdesvalet är en reflektion av hur det gick i valet. Mm. Valresultatet speglas liksom på nationell nivå. Det är helt oundvikligt att väljarna påverkas av valresultatet, fast det var lokala val.
Mm. Siimes lämnade 2006, sen kom Matti Korhonen.
Martti Korhonen. Han lämnade kanske inte ett så stort avtryck.
Nej, men där var det också frågan om att man sjönk ner från de högre nivåerna, eller man på att sjunka, men då förra gången innan man hade sjunkit riktigt långt, så då var det här samlade vänsterstöd så där långt. Men jag är inte helt säker på att Lee Anderson-effekten mera är så stark, eftersom jag tycker att vi såg ju ett litet tapp efter att hon stack och Koskela började. Men det har man liksom jobbat upp sig lite från, och kanske efter de här valdebatterna, för hon var ju ändå...
Hon har gjort bra ifrån sig.
Hon var säker. Koskela. Det var lite vacklande början, måste säga. Men sen började hon liksom i de här debatterna ta tord.
Och man kan ju jämföra nu med Gröna, som alltså sjunker i den här mätningen nästan en hel procentenhet, vilket inte kanske är helt i linje med deras valresultat, där det ändå gick hyfsat. Att här är nog Vänsterförbundet och tydligen Socialdemokraterna är ett tydligare alternativ än det gröna.
Det gröna tappar.
Ingen kommer att utmana Sofia Virta i varje fall i partiordförande valet, så vi här nu i veckan också.
Nej.
Skulle det finnas någon som ligger, Atte Harjanne eller något sånt? Finns det någon som skulle kunna ligga nära till hans?
Han har ju försökt tidigare.
Att utmana Virta.
Och så har vi Sara Hyrkkö.
Som
var ju
också har
senast.
Försökt tidigare, ja. Det kan hända att det här valresultatet i lokalvalen, att det var en liten torjuntavoitto, som man säger på finska, alltså en avvärdningsseger för Virtas del, att det började knorras inom partierna, när man såg på de partimätningarna då, som var dåliga. Att det inte gick så dåligt ändå i valet var kanske en räddning för henne.
Vi har kommit ner till de gröna som ligger på 6:e plats med 7,9%. Sen får vi gå ner 4 procentenheter och då hittar vi Svenska Folkpartiet på 3,9%.
som vi har konstaterat, vad som än händer på jorden, ligger de på ungefär den där siffran.
Men i kommunala välfärdsområdesvalet, eller åtminstone i kommunalvalet, hade man en högre procent, 4,7 tror jag det var.
Mm.
Så att
SPS-väljare går till valurna när det gäller sen. I partimätningarna kanske de inte svarar. Eller kanske man inte får tag på dem.
Ja, men att om man tolkar det här, så, eller också den här trenden vad de har haft i partimätningarna på nationell nivå, så är de ett starkare parti ute i kommuner och välfärdsområden än vad de är liksom som riksdagsparti.
Sen har vi Kristdemokraterna 3,5%, minus 0,3%, övriga 1,9%, och sen har vi Rörelsen Nu på 0,9%.
Och övriga går förbi Rörelsen Nu,
ja.
Så Rörelsen Nu brukar alltid hålla sig lite över övriga.
Men Rörelsen Nu hade ett litet plus i kanten ändå, visst var det så.
Plus 0,1,
ja.
Men jämfört med ett ganska dåligt valresultat.
Ja, så nu kommer de tillbaka.
Riksdagsvalet är ju, och det sa ju Harkimo innan de här lokalvalet, att vi ställer upp några kandidater bara för att synas, men egentligen håller vi på att förbereda oss för nästa riksdagsval. Mm. Det är vårt val. Och det förstår man ju, är så litet parti och med liksom en människa som ska köta om allting, inte kan man hålla på med lokalval där det är 300 kommuner.
Nej, och han är dessutom fullt upptagen med att berätta var han bor. Nu blev han ju anmäld, var det till förvaltningsdomstolen gällande det här, att är det faktiskt så att han bor i Sibbo eller Helsingfors?
Nu får vi äntligen ett svar.
Ja,
ett svar på
förhoppningsvis. Ja.
Men hej, det skulle jag säga om den här, det finns några andra historiska, eller jag vet inte hur historiska, men det där...
Lika historiska som Matti Korhonen.
Lika historiska som Matti Korhonen är det att ungdomspartiet nummer ett nu är SDP, alltså bland 18-34-åringar, så har SDP klättrat upp till första plats. Jag vet, har de någonsin varit det störst? Kanske på 60-talet, 70-talet, 60-70-talet under Sorsa när han det där, hade sin kampanj bland unga. De har gått förbi Samlingspartiet och Sannfinländarna som alltid annars brukar vara, och de gröna som också är där uppe i toppen bland ungdomarna.
Mm. Okay. Så vill du
vara hipp, vill du vara trendy, vill du vara inne med ungdomarna, rösta på vad är en socialdemokrat?
Då följer du Antti Lindtman. Intressant. Hörni, Sannfinländarna, som vi sa, fjärde plats, 11,4, de går alltså tillbaka med 4 procentenheter. De sa ju under dubbelvalen, kommunalvalet och välfärdsområdesvalet, att genom liksom att folk röstar inte på oss i det här valet. Det enda som betyder någonting är riksdagsvalet. Mm. Där dyker våra väljare upp. Mm. De gör inte det heller, tydligen.
Nej, det är nog ett jättestort tapp, det här 4 procentenheter, helt så där. Oberoende, alltså jag vet inte när det här senast har hänt, och det var ju väntat att man skulle gå ner i den här mätningen, men att det går så här mycket, så det är nog dramatiskt, och jag tror att de flesta var överraskade över att siffran var så där stor, eftersom man hela tiden har sagt att riksdagsvalet, där är vi ändå starka.
Ja, nu uttalade sig Purra igår, reportrarna attackerade henne när hon försökte komma in till grupprummet. Men där tyckte jag hon fortsatt med de samma förklaringarna. Att det där, och var det någonting med att man inte får fram sitt budskap? Det där?
Men hon började låta som Anna-Maja Henriksson i början på den här regeringsperioden, när det var som värst för SFP. Och man sa att vi har inte fått liksom ut det här budskapet, allt gott vi har gjort inom regeringen.
Vi måste bli bättre på att kommunicera utåt det vi har åstadkommit i regeringen.
Till och med Purra nu. Börja säga så, det.
Sa Purra det på svenska också?
Nej.
Hon har översatt det till finska. Ja, okay, just det. Ja.
Men att nu är det här liksom en PR-problematik.
Just det. Så nu märker man när partiordförande, när Purra börjar ta till de här uttjatade, slitna fraserna.
Ja, då är det en ny nivå.
Sen sa hon ju lite också att det här, hon ville lägga det dels på just att folk förstår inte hur bra politik de gör.
Ja.
Och sen att det här är ännu svallvågor från kommunal- och välfärdsområdesvalet, och det gick dåligt där, så det påverkar också nu riksdagsvalet. Eller det vill säga lite tvärt emot det som hon sa.
Du kan ju nog ha en point där att det liksom... Det syns det här liksom missnöje som går där.
Mm.
Och
folk ser att det gick dåligt i de senast, så då liksom
ja.
Skippar
ja.
Man dem. Man vill inte rösta på en förlorare.
Just det, och man var så arga på Sannfinländarna i den egna kommunen att det där, att man har inte ännu liksom...
Ja.
Man har inte ännu.
Men sen hade hon en intressant förklaring också om att hela det här ekonomins dystra läge, de dystra arbetslöshetssiffrorna och så här, det har liksom framats framgångsrikt som regeringens fel.
Och regeringen, det är alltså Sannfinländarna då? Församlingspartiet för att, och det, tar
den förklaringen håller ju inte heller, för att Samlingspartiet går det jättebra
ja.
För.
Ja, exakt. Ja. Så att de har fått tag. Men alltså det där kör hon så hårt på faktiskt, att hon igår i riksdagens frågestund sa att det här är oppositionens lögner.
Ja, man får ju inte säga V-ordet.
Jussi Halla-aho sa efter hennes tal att det vill påminna riksdagsledamöter att inte använda L-ordet eller V-ordet.
Ja, jag klickade på den rubriken och tänkte att det skulle vara något annat ord.
Något saftigare.
Ja,
just det.
Men det var lögn.
Hörni, Teemu Keskisarja har den här veckan dykt upp och sagt att han vill åtminstone bli vice ordförande för Sannfinländarna. Och om man läser så där vissa texter så utesluter han inte heller att han skulle bli ordförande. Ta över efter Purra. Att Purra borde bytas ut.
Ja, Purra sa ju själv också där i riksdagen igår att det är helt fritt fram att utmana mig om vi har en stark liksom, demokrati inom vårt parti, att det är bara att utmana om ni inte tycker om linjen. Mm. Så att hon öppnar upp för det här. Och Keskisarja är kanske den enda som det har liksom spekulerats kring att skulle kunna utmana. Och nu det där...
Jag tror att Keskisarja var det sista som Purra hade tänkt sig att hon skulle vilja att tycka att det är trevligt att hon utmanar.
Ja, han utmanar, men inte som på ordförandeposten utan vice ordförande. Och han har ju spikat upp sina teser.
Keskisarjas tesa. Jag påstår att han
jämför sig genast med Martin Luther. Ja. Vilket ju är att sikta ganska högt om man vill ta det på det viset.
Reformera. Det högt, ja.
Vad berättar de här tesarna då?
Det var lite mixed messages.
Ja.
Det är 16 stycken.
Ja.
Han börjar med att säga att han respekterar Purra och de andra ministrarna för partiets del. Och han vill inte bli minister, säger han. Mm. Men sen kommer de resten av punkterna som är lite mer kritiska, där han säger att man också måste tåla avvikande åsikter i partiet.
Däremot så är det svårt att hitta sen vad de här konkreta liksom avvikande åsikterna är för någonting. För det är sen mer så här Keskisarjastil, han citerar Aleksis Kivi. 15 punkten är att liksom Aleksis Kivi säger, så är jag nykter som en hjort.
Okay. Är det rådjur?
Rådjur. Nykter som ett rådjur.
Ja, just det.
Vad betyder det, Freddy? Du har varit med.
Jag har aldrig varit nykter som en hjort, så jag vet inte hur
det här är ett helt obekant område för dig. Men det var det som han menar, att det kommer inte att komma några grodor av honom på sociala medier. För han är inte på sociala medier. Plus att han är nykter hela tiden, så att det kan aldrig ske.
Nej, för det fortsätter sig att han skryter med att han ännu spelar innebandy, han spelar fotboll och badminton, han är toppskick.
Så han är fysiskt toppskick också. Ja.
Det är vad det betyder.
Och sen så förstår jag också att det budskap som han tycker att det är liksom måste spridas mera är det här med alltså befolkningsutbyte, det vill säga det som skyddspolisen har helt, alltså röd flagga som höger extrema fantasier.
Står det i de här teserna?
Det lyfter han upp i Iltalehti bland annat. Mm. Alltså att det finns de som säger att man inte ska tala om det, men vi måste tala ännu mera om det här befolkningsutbytet.
Det är säkert med de här teserna så finns det inte någon sådana konkreta saker, men det vill han nog sen göra.
Alltså det som han vill, det är en radikalare linje han efterlyser i partiet.
Jag vet inte,
det vill säga mer en sån här Halla-aho mot Soini tiden.
Tillbaks till Halla-aho kanske.
Ja, alltså Halla-aho liksom Mark One, skripta-versionen.
Jag tycker att ni smickrar lite. Jag vet inte om han har så här, vad heter det? Skarpa.
Nej, men han gick ju i nazisttåget på självständighetsdagen, och det var ju ett tydligt statement, och det gjorde han ju trots att till och med partikollegor sa att gör inte. Så där startade
han ju
lite.
Och jag har ett starkt minne av att jag följde med den här rasismdebatten i riksdagen då den där första hösten av den här regeringen, när det hade varit rasismskandaler och man hade kommit ut med den här, vad den nu kallades, redogörelsen mot rasism.
Oj, men, det hade ett svårt namn.
Ja, det hade ett svårt namn. Men i alla fall det här botgörande dokumentet.
Ja.
Och i den riksdagsdebatten, jag satt där i riksdagen, jag vet inte, från eftermiddag till sent på kvällen till 10:00, för den pågick så länge. Och i något skede, jag satt där och höll på att slumra lite, för det var lite tråkiga sådana här diskussioner, men så lyssnade jag på Keskisarja, och så dumpade han det här N-ordet mitt i.
Mm,
han hade det, en sån här komplicerad historisk utläggning om, jag förstod inte riktigt.
Men, kampanj om att man ska
men
få
att N-ordet fick han inklämt där. Och det är liksom ganska talande för att nu ska vi ha just den här liksom rensande diskussionen där vi visar att vi inte har någonting att göra med rasism. Och så dumpar han en sån här. Att han tycker om att liksom retoriskt provocera.
Att vara tvärtom tema. Och lite samma som just med den här marschen i det här 6-12-tåget, eller vad det nu kallas. Så efter att partiledningen sa att det där, du ska inte göra det, då ville han ju ännu mer gå just dit.
Mm. Precis, ja just det. Och det sa han ju också här i en intervju i veckan att han har en väldigt vass penna som kan såra. Och det här såg han som en bra sak. Mm. Det vill säga att det här partiet måste börja säga vassare saker och att man är helt enkelt man är själlös. Sannfinländarna är själlösa i sin output. Just nu,
Men det här,
det kan ju säkert intressera många det här alltså.
Jo, jag tänker så där ur Purras synvinkel, det finns ju ingenting som säger att hon skulle ha något emot det här. Jag menar, är det här en riktig utmaning eller är det snarare att han får agera bad cop liksom, att han står för den här hetska retoriken som eventuellt väljarna gillar och när man har pratat om att Sannfinländarna nu blir mer besvärliga som regeringspartner och börjar göra utspel. Så det här är ju den här upptrappningen och jag tänker att den här regeringen börjar från rasismskandal. Kanske vi nu liksom ser en sån här dramatisk kurva där man lite går tillbaks till liknande tongångar.
Och hur tror ni det tas emot av Samlingspartiet och Orpo? Att de börjar ösa på den brasan igen?
Alltså jag tror för det första att Keskisarja inte kommer att bli valt till vice ordförande. Nu kan jag ha fel och jag har haft det många gånger. Självverket brukar jag majoriteten i alla fall ha fel när jag gissar.
Varför tror du att han inte blir vald?
Han är ju lite hopikandidat som man säger på finska. Mm. Men framförallt så tror jag att Riikka Purra inte vill att han ska bli vald till vice. Hon vill inte ha en sån Keskisarja som vice ordförande. Och vad hon ville nog ganska mycket lagen. Mm.
Jo, och han är ju inte en människa som till exempel skulle kunna vara ministermaterial annars heller. Att låta honom komma in i partiledningen är kanske inte riktigt tänkt.
I det här partiet har vi ju sett att det liksom heter häränpylly som man säger på finska. Alltså det, allt kan slängas liksom, upp och ner på en enda partidag och partiledningen levde i tron att allt ska gå som förut och så blir det en jättekupp.
Mm.
Men det måste vi ändå säga om Keskisarja tycker jag, att han har också en mjuk sida, för hans 13:e tes låter så här, att om någon partifunktionär skäller ut Keskisarja för att vara en förredare och en runkare, så då vänder jag andra kinden till.
Mm. Och kalla tillbaka för en runkare.
No, jo, visserligen.
Är ordet.
Sen ska vi ännu påminna om att vi har en ny arbetsminister. Är det från och med den här veckan till och med? Som Arto Satonen gav över stafettpinnen till Mattias Marttinen, Samlingspartiet. Helsingin Sanomat gjorde en intervju, eller försökte göra en lite sån här personligare intervju med Mattias Marttinen. De var hem till honom i Raumo.
Var de hemma hos honom?
Ja, de var hemma i hans hemstad, men han släppte ju inte in dem naturligtvis nära där han bor. Och de beskriver i den här artikeln hur de försökte få någonting personligt ur honom. Och de tog reda på nämligen att han åker rullskrinskor. Så de frågade honom, att, men kunde vi fota när du åker rullskrinskor? För det blir ju en sympatisk bild. Han svarade, nej, det är Kullestensgator här i stan. Dit får det. Och sen hade de tänkt vidare och fått veta att han terrängcyklar. Det är en sak som man tycker om. Så de frågade, men kan vi få ta när du cyklar? Det skulle bli snyggt. Så sa han, nej, att cykeln är på vinterservice. Och så hade de frågat, men kan vi gå och titta på den där cykeln? Nope. Så hade de frågat, men du är uppvuxen, Mattias Marttinen i Raumo. Att kan du ge prov på lite liksom, äkta sån här Raumo-finska? Hur det låter? Nope. Han ställde inte upp en millimeter på någonting personligt alls. Utan det är liksom enbart business för Mattias Marttinen. Hur tacksam roll är det att ta emot? Vad har vi 50 000 plus arbetslösa i detta land sedan regeringen Orpo startade?
Ja, nu är det ju den här kanske det svåraste uppdraget faktiskt. Det hör ju förstås ihop med den här efterlängtade tillväxten. Att om man får tillväxt så hoppas man få flera sysselsatta. Speciellt när man nu har gjort sådana här strukturella reformer som ska göra det mera lockande att ta emot arbete, men för samlingspartiets del tänker jag att det här är inte så illa. För man får förverkliga just den här deras egna ideologiska målsättningar på att liksom göra arbetsmarknaden mer flexibel och liksom luckra upp anställningsskydd och så vidare.
Vad gäller antalet arbetslösa så det liksom, eller ansvaret för arbetslösheten sprids lite ut. Det är också finansministerns ansvar och statsministerns. Men på ett sätt har Marttinen inte så svårt eftersom att företrädare Arto Satonen har drivit igenom egentligen alla reformer som han ville driva igenom.
De svåraste arbetsmarknadsreformerna, ja.
Just det, arbetsmarknadsreformer som liksom handlar om att stympa eller försvåra fackföreningarnas verksamhet.
Begränsa strejkar.
Begränsa strejkar och sen också den här så kallade exportdrivna lönemodellen som betyder att exportsektorn får sina löneförhöjningar och sen får alla andra någonting som är lägre än dem, men absolut inte högre.
Just det.
Vilket ju inte har lyckats, enligt ur Satonens perspektiv har media inte själv, men det har ju inte lyckats så bra eftersom nu har det betytt att alla får precis samma som exportsektorn, oberoende av hur dyrt det blir sen.
Men varför gick det så?
Så går det alltid när man förhandlar om löner. Om jag har alternativ att välja att kämpa för att få 7,8% eller 4,3% så kämpar jag hellre för 7,8%.
Men Arto Satonen, jag läste någon avskedsintervju med honom där han verkar helt okej också, tillfreds med vad han har gjort under de här två åren och sådär, och han ångrar ingenting. Sen fick han frågan också om det här med att han sökte det här folkpensionsanstaltjobbet och inte fick det. Så han sa, jag minns inte, han sa att det var aldrig liksom något politiskt för honom, utan han var bara intresserad av att göra ett bra jobb på folkpensionsanstalten. Efter det här tillade han att han kommer aldrig att söka ett jobb någonsin på nytt, ever.
Där har vi
jag kommer att stanna i politiken. Så att jag tror att han tog en liten smällare. Men i och för sig, alltså nu väntar ju då kanske fram till riksdagsvalet, så är det ju, som du var inne på, Freddy, alltså att Satonen har gjort de svårare grejerna. Så det kan tvärtom kanske bli ganska sköna dagar för Marttinen att nu istället ge mera löften och lite värma upp då inför att flirta med val och sånt.
Och jag tänker ännu på vad Purra sa igår om att hon verkligen hoppas på att de här arbetslöshetssiffrorna ska börja ta fart och att löntagarnas köpkraft ska börja ta fart senast i hösten. Att man märker verkligen att Sannfinländarna är det parti som verkligen behöver ekonomisk tillväxt. Vi kanske tänker mest på samlingspartiet, men för dem, jag tror att det berör inte dem lika mycket. De kan skylla på att Trumps stular och världsläge har nu sabbat ekonomin igen. Vi har inte fått ny tillväxt fast det har gått 20 år. Alltså det är ingen ny sak, men de har ändå fått förverkliga sin egen politik väldigt tydligt, om vi tänker på skattelättnader, samfundsskatten, företagen får lyfta mera vinst, och just de här fackföreningsgrejen att man får klämma åt dem. Så de har fått förverkliga sin politik väldigt, väldigt fritt.
För det där fackförenings, där är det ju svidig lite när OAJ-chefen, vars namn jag kommer ihåg nu, lämnar ju Samlingspartiet här i veckan just på grund av den här misslyckade reklamkampanjen som Samlingspartiet hade haft där de berättade i två bilder, alltså att så här mycket tjänar du på våra förändringar om du inte tillhör facket.
Ja.
Och sen var det ju en annan fackchef som funderade och går nu lite i samma tankar. Ja. Att jag kanske också skriver ut mig ur Samlingspartiet.
Ja. Det var sällsynt tontigt av Samlingspartiet som ju har bred väljarbas just i Akava och de här och sen de högre tjänstemännen. Men där tror jag att det där, fast Riikka Purra har sina önskedrömmar här, så tror jag ändå att Sannfinländarna har än en gång lyckats bita sig i svansen. För att just i och med det här beslutet att man tar bort den här rätten till skatteavdrag för fackföreningsavgifter, så betyder då att det där, en fackansluten måste betala lite mer i skatt eftersom man får inte göra skatteavdrag. Plus det att de här socialavgifterna som tas av lönen kommer att höjas lite nästa år, vilket kan leda till att i värsta fall får en som har 3-4 tusen i månaden noll höjning efter det här då regeringens tillväxtpaket med de här enorma skattesänkningarna. Och går du då och liksom är en donare och det där, du har hållit på, du har hört att liksom nu blir det lite skattesänkningar, nu slutar det nedskärningspolitiken, nu blir det liksom mera pengar i kassan, och du märker att det inte blir riktigt heller det.
Nej, så det är illa för
vem blir du rasande på? Det partiet du röstar på kanske som det där som sitter i regeringen nu på finansministerposten.
Ja, att jag tänker att för Sannfinländarna är det nu jätteviktigt att få tillväxt och få upp siffrorna för att jag tänker att det löfte som Purra har gett, det handlar ju om att man ska nog liksom klämma åt de sociala förmånerna och så vidare, men det ska inte drabba den där stora liksom just donar klassen, utan det ska vara liksom invandrarna som betalar, och det är de här lata människorna som inte söker jobb. Men nu är det faktiskt svårt att liksom, nu är det en stor del av befolkningen som känner som får det kärvare.
Det var därför som det där Rikka Purras ställföreträdare på jorden Ville Rydman höll ett så messianistiskt tal på valborgsmässan, eller så martyrtal, att vi liksom sannfinländare, vi liksom offrar oss själva för landets väl, och han liksom riktigt det var mest riktat mot den egna partiväljarbasen, att det svider, men ni offrar er för Finland.
Ett annat knep för sannfinländarna inför valet kunde ju vara att stämma in i SFPs motto, det vill säga vi bedriver inte sannfinländsk politik. Att båda partierna säger det, så då kan det bli win-win.
Ännu är någonting att ta efter Anna-Maja Henriksson.
Alla gånger. Du har lyssnat på Politiken. Vi påminner om att vi snart så kommer att svara på dina frågor gällande politik. Det kan vara allt möjligt som du funderar på. Maila in det till politiken@yle.fi, och så återkommer vi till de frågorna sen i senare avsnitt. Tack för att du lyssnade.